Lastbil efter lastbil med material och förnödenheter skeppades över till Lettland. Nu kunde barnen äta på riktiga tallrikar istället för i plåtburkar som tidigare. Och så har det fortsatt. Givmilda Tyresebor har skänkt saker till Pingstkyrkan second hand. Och inkomsterna för sålda varor har skänkts i 25 års tid till Baltikum, Asien, Ryssland, Ukraina, Burundi, Syriens barn, barnsjukhuset i Kongo, världens barn med flera ställen. Möt eldsjälarna Evi och Ingvar Hellberg som startade hjälpverksamheten för 25 år sedan. Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4. Jag heter Gunilla Grell Lundgren. Nu sitter jag här hemma hos Evi och Ingvar Hellberg på Axel Wennergrens väg. Högt upp i luften med en milsvid utsikt kan man säga över skogar och hus. Och er livsuppgift har ju blivit att hjälpa andra människor på många olika sätt. Helt osjälviskt vad jag förstår. Men jag måste berätta mitt första minne av dig, Ingvar. Det var i början på 70-talet. Då åkte du runt med din folkvagnsbuss och samlade ihop traktens barn på söndag förmiddagarna och körde dem till söndagsskolan som då låg i Krusboda innan jag hade byggt Pingstkyrkan här. Och bussen var full utav barn. Och sen en annan grej, vi hade ju barn i samma klass. Och vi hade ju lägerskola emellanåt. Och då minns jag en som var klasspappa som hette Ingvar. Och den som åtog sig att sköta maten bland annat, helt och hållet, ett par dagar i sträck var ibland. Jag minns åtminstone tre tillfällen du var med. Det var inte så lätt att få folk att ställa upp till sånt. Ni båda har ju haft idéer hela tiden. Och har lyckats genomföra mängder med saker. Vad är det som driver er?
Ska jag börja då och säga vad jag som driver mig, så är det mitt intresse utav människor. Olika sorters människor. Det ger mig väldigt mycket. Det ger mig inspiration. Och det är en stor del som gör att jag i så här många år har hållit på med second hand. Och det är alla sköna människor man träffar. Både de som är volontärer och kunderna framför allt.
Du riktigt lyser när du pratar om det här. Och det gör du ju också när man träffar dig på second hand.
Ja, jag brukar säga så här att jag håller på med det här arbetet i 23 år. Och jag tycker fortfarande att det är roligt.
Det är fantastiskt. Så ja. Hörrni, det började med Lettlandshjälpen. Börja kanske inte är rätt ord. Men hur kom det sig att det blev just Lettland?
Vi träffade ett antal pastorer som kommer från gamla Sovjetunionen hit till Tyresö. Fick bo i vår kyrka i samband med en konferens här i Stockholm. Och bland annat då en av de här berättar om sin situation i Lettland. Det är väl egentligen, så Lettland är bara en tillfällighet egentligen. Men så visade det sig då att många av de här har ju rötter också i Ukraina, som vi lärde känna då i Lettland. Så genom att vi haft kontakter har vi åkt vidare sen. Så jag har varit både i Ukraina och Ryssland och Vitryssland och Litauen och allt vad det heter. Och Karelen.
Hur klarar ni språket?
Ja, när jag gick i sexan så sa de så här: det är väl ingen idé att ni lär er engelska, för att ni ska ju snart sluta, sa fröken. Och jag kände väl som en jättestor lättnad då att slippa den där engelskan. Men jag märkte mycket snart att det här är viktigt, så jag gick några kurser i engelska. Men samtidigt var det inget problem där borta, för de hade aldrig blivit uppmuntrade att lära sig engelska. Så det var ett fåtal som kunde engelska, och det de kunde, så tillsammans så pratade vi någon, jag pratade någon konstig swinglish. Och det var som när jag hade lite, några pensionärer med, sa de: det är så bra, Ingmar, när du pratar, för att då förstår vi också engelska. Så på, ungefär så. Men det gick, och friska händer och sparka och peta och så gick det bra.
Hur var det, ni hade en väldigt speciell 100-årsdag? Hur var det, Evi?
Det var jätteroligt. Vi hade då vår lastbil Vi hade festen i Pingstkyrkan och så hade vi en lastbil, så de som kom på festen, och det var över 200 personer, de hade med sig saker som vi skulle ta med oss över till Lettland. Och det var toalettstolar, det var datorer, det var symaskiner, det var massa fina grejer som vi fick i den där lastbilen. Ja, det var jättetrevligt. Ja. Och så fick vi in pengar också. Och de använde vi till ett ålderdomshem. De önskade tofflor. Så då gick vi runt på alla avdelningar. Vi köpte ut ett antal filttofflor för det var kallt på golvet. Och provade ut. Och sen så fick vi pengar över, så vi gav en arbetslös man en såg. Så han skulle, elektrisk såg, så han skulle kunna gå och tjäna lite pengar på att såga vet hos folk.
Och sen lärde vi känna en man som var, hans hustru hade dött. Han hade två pojkar, hade en kolonilott. Och så hade han sån här klumpfot. Och så skulle han cykla till den där kolonilotten. Vi frågade om dem, vi kände, tycker ni vad vi kan göra med de här pengarna? Jo, sa han, tänk om ni kunde ge den här pappan en moped. Och jag kan aldrig glömma när vi kommer upp i den här mopeden i hans lägenhet. Helt plötsligt kunde han köra då istället för att sparka med en fot för att komma till sin kolonilott. Så det där är sånt där som, ja, det är fantastiskt.
Mm.
Vi fick faktiskt in 22 000 kronor som vi då själva fick disponera över. Annars är vi ju en grupp som bestämmer. Men just de här pengarna, det var våra. Det fick vi göra vad vi kände som.
Och det var i början på 90-talet.
Ja.
Och ni åkte själva över till Lettland med saker och pengar. Ni fick alla dessa grejer plus pengar.
Ja, det var det som var så fantastiskt. Ja. Så det var en väldigt fin 50-årspresent som Ingmar och jag fick. Det var 100. Fira båda 50-årsdagarna samtidigt.
Vilken idé.
Ja.
Genialiskt. Hur var det att komma till Lettland då första gången?
Ja, det var ju så här med Lettland. Det var ju väldigt nära. Och det ligger fortfarande väldigt nära Sverige, men ändå väldigt långt bort. Skulle man flyga till Lettland fick man åka till Moskva och sen åka inrikesflyg till Riga. Nu kommer vi då via Tallinn med en stor lastbil och åker de 30 milen ner till först till Riga och sen till Jelgava som ligger ytterligare 4-5 mil söderut. Just den här stan som vi kom till som heter Jelgava var totalt avstängd för utlänningar, för det ligger mycket militära anläggningar på det området. Så när vi kommer, vi hade fått låna en lastbil borta i Strängnäs, en stor sån här ASG-lastbil, och kommer in, det var som att vi kom från en annan planet. De hade inte sett så mycket, framförallt inte utländska bilar.
Körde du den då?
Ja, nu är det preskriberat, men jag kan berätta att när jag tog körkort då var det ju automatiskt både motorcykel och lastbil skulle man få köra. Sen kom det då att man var tvungen att ha ett speciellt lastbilskort. Och jag går till polisen och ska skriva på ett papper då. Och jag tänkte att jag ska göra, för att jag har aldrig kört lastbil. Och så stod jag hos polisen, det här är så många år sedan så det är glömt nu. Så var det ett kryss. Sätt du ett kryss du med, sa han faktiskt polisen till mig, för det har alla andra gjort.
Ja.
Och då hade jag helt plötsligt ett lastbilskörkort. Ja, det gjorde oss väl, gav oss möjligheter. Så jag körde den här lastbilen, hämtade den i Strängnäs och hade väl kanske inte kört så stor bil förut, men det gick bra.
Och ni kom dit och ni kom hem.
Ja då.
Hur gick det sen med lastbilen då? Fick ni låna den i
fortsättningen
också?
Fick vi låna flera gånger, så att det fanns en generositet. Pratar vi om att vi funderar på att åka till Lettland. Ja, men du kan ta min lastbil. Vi kan ge grejer. Alla ville på något sätt visa att vi vill ställa upp.
Vilka var alla som ni pratade med då?
Lokalt här i Tyresö så var det ju Bolins glas. Till exempel hjälpte oss med glas. Och vi fick ifrån Annas pepparkakor, ska vi väl aldrig glömma. För det har nog säkert fått hundratals pallar under alla dessa år. Och Trollbäckens trä. För det behövdes byggmaterial och de skulle ju ha en slags tonårs- och ungdomsverksamhet i den här kyrkan. Så för att få lokalerna klara så var det ju bara att, kan vi hjälpa till? Vi ringde till Gustavsberg och ville ha tallrikar. Helt plötsligt så stod det på våran tomt en hel pall med Rörsjans tallrikar från Lidköping. De hade bytt, tillverkat inga tallrikar här ute längre. Vad vi reagerar för på alla de här institutionerna så åt man i plåtburkar, alltså små som hundburkar. Jag tror våra hundar skulle nästan nobba dem där idag. Lite skrynkliga små burkar så att de åt sin gröt eller välling och sin mat i. Så träffar jag några damer borta i Haninge som jobbar med skolkök. Så får ni inte över tallrikar för vi kör till Lettland. Ja men du vad bra, på torsdag ska vi ha möte med alla föreståndare för hela kommunen. Dagen efter ringer de mig, du kan få 3000 tallrikar.
Fantastiskt.
Så vi körde tallrikar och mina anställda då, som jag hade en firma. De sa, du kunde minst någon sagt att det var porslinstallrikar, sa en. För normalt var det plasttallrikar som vi fick. Det var ju så tungt, jag fick ju bära dessa tallrikar. Så. Men att se de här tallrikarna. En kvinna kom och sa till oss så här att jag kunde aldrig tro att jag någon gång i hela mitt liv skulle få äta mat på en riktig tallrik. Så tog hon den här uttjänade tallriken från Haninge kommun och kysste tallriken och tårarna bara rann. Då tänkte jag, det är relativt enkelt att göra folk glada. Alla blir glada. Haninge kommun var glad för att bli av med en massa tallrikar. Och vi som fick vara med och dela ut det var glada. Och den här som behövde det verkligen blev riktigt glad.
Verkligen. Men ni måste ju också ha haft näsa för vilka människor ni skulle kommunicera med, så att det är ju inte liksom utan vidare som det står 30 pallar porslinstallrikar på tomten.
Ja, 30 var det, var bara två.
Alltså, ja.
Men det kan bli.
Det var många.
Då ska jag säga så här, Ingvar har en förmåga att ha såna där känselspröt, för att han har också ordnat en hel del utav inredningen som vi har i våran second hand. Det har han tyckt. Han har, när de har lagt ner en skoaffär i Tyresö centrum och de höll på att tömma den, så gick han in och frågade, vad gör ni med era
inredning?
Och så förhandlade han där. Du kanske kan köpa dem då, ja, säger Ingvar. Men till slut så fick de gratis. Och så var det på en annan butik i Tyresö centrum också. Och så beklagade de röran, för de höll på att göra om lite igen. Och då frågade han, liksom, för då var det klädställningar, skulle de byta ut? Och ja, men vad gör ni med de gamla då? Ja, det visste de. Visste hon inte. Om hon skulle höra med sin chef, då pratade han om att vi skulle behöva lite second hand. Och så fick han förhandla där också, så han fick dem gratis. Och nu, bara för en vecka, 14 dagar sedan, så fick vi dockor som en annan butik i Tyresö centrum.
Skyltdockor alltså.
Dockor, ja. Som vi också har tittat till oss. Så han har näsa för att veta var han ska få saker och ting.
Ja, och jag gissar att ditt sätt att göra det på betyder kolossalt mycket.
Ja, när det gäller, alltså det är inte för min egen sak. Alltså det, på något sätt så finns det ju någon slags eld eller vad man kan säga inne i hjärtat bara. Jag pratar inte för mig själv, jag pratar för en god sak. Och vi har sett resultatet utav. Ja, det är inte svårt. Däremot gå och tigga, det tycker jag är det värsta jag vet, kan jag säga dig. Hände också här med samma med Lettland. Vi skulle stå med en bössa, jag och en kar. För vi skulle samla in pengar för transport. Och då sa jag till den här gamle mannen som var med mig. Jag måste nog gå in och handla, sa jag. Jag klarar inte det där med att gå så här och skramla alltså framför näsan på folk. Det kände, det stämde inte för mig. Men däremot gå in på företag och säga, kan ni tänka det här? Det var inte svårt.
Det är Radio Tyresö 91,4 som sänder ett program om Evi och Ingvar Hellberg. När ni började tänka på frakterna till Lettland, var det så att ni började med second hand för att få ihop pengar till frakten? Eller vad var anledningen till second hand?
Ja, det var anledningen att vi började med en loppis.
Och var var den?
Den var
bakom Svanströms.
Men var det inte i ett garage allra först?
Ja, allra först så började vi i vårat garage. Ja. Där började vi att samla kläder. Men det var ingen försäljning där, utan det var bara det som vi tog med oss, kläder och skor till Lettland. Och jag hade ju den tanken då att allting måste vara rent. Så att jag var väldigt noga med att kolla så att det viktiga fick, att det var rent. Annars så våran tvättmaskin gick nästan dygnet runt. För jag kände att de i Lettland har inte lika lätt att tvätta som jag. Så kan vi inte göra längre. Men i början så var allting fräscht som vi skickade.
Ja. Men ni kollar att allt är någorlunda rent och helt framförallt det ni skickar.
Ja, det gör vi.
Så att ni använder era pengar som ni får in på second hand till att hjälpa andra länder. Det är ju fler länder än Lettland som ni har skickat hjälpsändningar till.
Ja, det är många flera länder. Det är...
Ta några exempel.
Ja, vi skickar till Syrien. Har vi skickat till Syriens barn kallas det. Som jag. Och det är bland annat förra året så alla ljusaker vi köpte, eller som folk köpte, de pengarna gick till Syrien och det var 100 000. Och då var det en kund som jag stod och pratade med, hon höll en sak som kostade 100 kronor. Och då sa jag till henne, vet du, när du köper den här, då skänker du samtidigt 100 kronor till Syriens barn. Ja, sa hon då. Och jag får den här saken samtidigt som jag skänker 100 kronor till Syriens barn. Så det har varit win-win där.
Ja, verkligen. Men då hade ni 100 000 i en kasse kan man säga.
Ja.
Men hur går det till? Skickar man pengar till Syrien? Ni åkte inte ner där och lämnade pengar i handen, utan hur gick det till? Vad fick de?
Vi samarbetar ju med PMU, Pingstmissionens utvecklingsarbete, PR. Och de har alltid kontakter. Vi skickar ju inte bara iväg för vi hoppas att det kommer fram, utan inte förrän vi vet klart att det finns en kontakt eller en möjlighet via dem eller någon annan organisation. För det är ju ett nätverk. Alltid när det händer saker och ting så kollar man. Och säger de att nej, vi har ingen bra kanal, då skickar vi inte. Men säger man att vi kan ordna det här. Vi kan ju inte säga att det ska bara köpas i eller så, utan vi då skickar pengarna och så får de som kan det här bättre vet ju exakt vad som behövs.
Är det Pingstkyrkans nätverk?
Behöver inte vara det, men vi jobbar mycket med Pingstkyrkan. Vi kan jobba med Läkarmissionen, Erikshjälpen också och andra organisationer där vi känner att de har bättre kontakter. Det har aldrig varit att vi är så bundna till något speciellt, utan...
Men ni känner att de kontakter ni får, de är pålitliga. Är det så?
Absolut. Sen kan man säga så här, att som jag sa i början när vi körde över, för då fick vi lite klagomål. Att tänk om det kommer fel. Tänk om de säljer de här sakerna när ni kör över. Ja, sa jag. Då sa jag till ofta till de här människorna. Du kan gå och lägga dig på kudden och somna om, sa jag. För då gör du inget fel. Men... om du vill göra någonting så får du också räkna med att vissa saker kan bli fel. Vi gör det inte medvetet. Men om man inte gör någonting gör man inga fel. Men gör man någonting så kan det bli något fel. Vi kan inte följa exakt varenda sak. Men så långt som hänger på oss ser vi till att det kommer rätt.
Men i Lettland var ni ju faktiskt med fysiskt, båda två. I början varenda sändning, eller hur?
Ja. Absolut. Vi körde över allting själv.
Ja.
Och lämnade över. Så att vi såg att de togs emot och så.
Och ni hjälpte dem att bygga en kyrka. Jag vet att du, Ingvar, la in golven med egna händer. Evi, du hade mera på din lista. Vilka länder mera har ni skickat till?
Jag ska räkna upp lite grann.
Ja, gärna.
Till ett barnhem i Kongo. Och sen till Burundi har vi skickat pengar, och Panzisjukhuset och ett kvinnocenter har vi skickat, och katastrofen i Balkan och mikrolån har vi gett lite pengar till, och ett barnsjukhus i Kinga och världens barn, ett skolbygge. Ja, det finns massor med...
Massor, och det där är ju inte småpotatis ni har skänkt heller, utan det är summor mellan 50 och 200 000 till varje organisation eller land som du har räknat upp där.
Det fantastiska är att förra året, alltså år 2014, så fick vi iväg 1 940 000, så vi kunde ha skickat lite till, för det var någon... Vi var något som var lite oklar. Vi kunde ha passerat 2 miljoner. Vi hade lite pengar kvar. Men nästan 2 miljoner. Alltså då kan jag säga att det känns. Och en stor del. Eller en del av det här går ju också till vår verksamhet. För sådana som har missbruksproblem.
det kan jag säga. Sverige.
I Sverige, ja. Så vi har ju i samband med i Tyresö i samma lokaler som vi håller till. Och det, de ger också väldigt mycket inspiration att se sådana som har tidigare haft kraftigt missbruk. Man har mött dem i centrum. Idag har en egen lägenhet. Lever ett normalt liv. Det ger inspiration. Och det kan jag säga, det, ja, det är det värt att satsa på.
Det är otroligt, ja.
Visst är det fantastiskt att vi har kunnat skicka nästan 2 miljoner. Och det är miljöarbete också.
Ja.
Att vi har kunnat ta emot saker som folk har skänkt till oss. Och vi har kunnat förvandla det till pengar. Och vi har, så det är så många bottnar i det här, i den här verksamheten, det är miljön. Och att människor mår bra. Och våra kunder tycker om att komma och handla hos oss och dricka kaffe och äta de här goda smörgåsarna.
Ja, jag instämmer.
Så det är fantastiskt. Det är ett jättestort tack till alla som kommer att lämna sina saker och vi får förvandla det till pengar.
Ja, och välkomna att lämna ännu mera. Ja.
Vi har ju container som kommunen har ställt ut på Petterboda som vi tömmer 2 gånger i veckan.
På initiativet av er.
Ja.
Ja.
Vi stod för, eller fick den här med högtidligt invigd av kommunalråd och fint och värre. Men vi kunde väl inte riktigt då förstå ändå att så mycket. Så vi, jag kan säga att den 20-fots container, svårt att säga, men de som begriper vad 20 fot betyder, det är en ganska stor normal container. Kan vara full en måndag morgon när vi kommer. Prylar.
Med användbara?
Användbara grejer, inte allt. Då får vi vara ärliga och säga. Det är väl ibland kanske enklare att ställa in vissa saker där än att sortera eller springa runt på olika ställen. Men det är en annan fråga. Men det mesta är riktigt bra saker. Riktigt, riktigt bra saker. Och sen hämtar vi en gång till på torsdagen och då är det väl inte riktigt lika mycket. Men vi är inne i en kretsgång som är helt fantastisk. Alltså. Och folk är så glada för att man kan stå där på Petterboda och säga, ska jag verkligen slänga? Nej, vi ställer in det i Pingstkyrkans second hand i deras container. Så får de bestämma, för det är svårt. Men
det vet jag själv.
Ja, men ser man där att vi har alltså fått, så vi har kunnat gjort för nästan 2 miljoner med prylar som egentligen skulle ha kastats.
Mm. Och jag vill knyta an till vad du sa, Evi, om miljön. Därför att just om folk kastar saker, då kanske det bränns upp och smutsar ner luften eller ligger ute i naturen och skräpar.
Får jag säga en
sak? Ja, visst.
Det är så här att någonting som är så fantastiskt roligt, det är när barn kommer och lämnar sina leksaker. Och när man liksom får tacka dem och får förklara för dem att nu har du lekt färdigt med det här och så är det några andra barn som får ha roligt med dina saker. Och man ser riktigt hur glada de är.
Ja.
Att kunna få, och en del säger själv när de kommer, det här ska jag lämna till någon annat barn.
Ja.
Och det är så skönt när de har kommit på de här tankarna också, att det kan vara skönt att dela med sig, att någon annan kan få ha roligt med mina saker.
Och dessutom så kanske de själva får en ny sak från second hand. Jag vill återknyta till det där vad man skänker för någonting. Det gäller att skicka det som mottagarlandet behöver. Och bland annat i Burundi så var det vissa familjer som ni skänkte en gris till. Hur gick det till? Ni tog ju väl inte en svensk gris och skickade ner?
Det är väl så här att det går just med sådana då som känner till det här. Vi har också skänkt getter till Jordanien. Och vi är ju inte där fysiskt och lämnar över getter till dem. Utan det är ju sådana som känner till det här är ett behov och det här kan vi få fram och då skapar vi en positiv situation för de som får det här. För att vi har ju de som med egna ögon har sett det här också som jobbar med oss. Som har, någon är född i Afrika vet hur saker och ting kan användas och hur det kan komma till nytta. Men just fysiskt är vi inte med på just de här grisarna bland annat. Men vi vet om det.
Mm, ja.
Om man tänker sig den här modrigheten då. Den får de inte sälja. De får ju mjölken. Och sen om det är avkomman. Det får de sälja om det blir flera. Men inte moderheten.
Det är vissa villkor, ställa också.
Ja.
Ja, men det är väl bra.
Ja.
Då får de lära sig lite med hushållning.
Och vi tycker om det här med hjälp till självhjälp. Nej, och vad vi har lärt dem, i, bland annat i Lettland, det är att de också kan vara lite generösa. Att de har lärt sig av att de har fått saker av oss, vi har gett dem saker. Och då har de också haft lättare att dela med sig. Och för det får vi uttryckt utav våra vänner, att de har lärt sig väldigt mycket av vårat sätt.
Ni har varit utmärkta föredömen, för måste man säga.
Det gamla sovjetsystemet var att fick man någonting där så kunde man möjligen ge bort det till någon släkting eller någon nära anhörig. Men att ge det till en granne eller göra någonting för någon som de egentligen inte kände, det var främmande. Jag vet, vi hade med oss ett antal matkorgar till en jul och så sa vi att alla som finns på ett ställe ska få samtidigt. Och det var en liten diskussion om då vilka så ja, alla, sa jag, alla. Jaha, ja, då förstod vi. Men de visste inte riktigt. Här kanske kom in någon eller i det sammanhanget som inte de kände. Ska de också ha? Har vi sagt att alla som finns här idag ska få gå ut härifrån med en matkorg under armen?
Och det räckte till alla?
Det räckte
också
till alla. Vi hade flera bra mycket med oss.
Att ni har kunnat finansiera resorna och skänka så mycket pengar, det måste väl till stor del bero på att det är så många som jobbar ideellt på second hand?
Absolut. Vi är ett jättestort team som jobbar och som har samma mål och samma inspiration för att göra någonting för någon annan. Och vi har ju även ungdomar som gör sin ungdomstjänst hos oss. Och det är väldigt roligt med de här ungdomarna. För att då får de lära sig också vårat tänk. Att man gör någonting för någon annan utan att man får betalt för allting.
Jag har en kille nu som kom han till mig och så sa han så här: har du och Evi, har ni varit med och startat det här en gång? Så jag berättar lite, tittar på mig. Vad ni kan vara stolta, sa. Och att höra en ung kille på 19 år säga det, då blir jag berörd alltså.
Mm.
Vad ni kan vara stolta.
Det kan ju verkligen vara. Och jag kan vara stolt över att jag känner några som har åstadkommit så här mycket. Om ni jämför med andra hjälporganisationer, vad tror ni är för skillnad mellan er och andras? Jag tänker på att man hör ofta att det går så mycket pengar till administration till exempel. Man skickar pengar över postgirot och till massa organisationer. Och så försvinner kanske hälften till alla mellanhänder.
Vad jag tror skillnaden är, det är att vi har börjat i det lilla. Många butiker och så, de börjar ju då lite större. De börjar med, de inreder en butik och det är folk som fixar hur det ska se ut och hur det ska vara. Vi har börjat i ett garage och fortsatt på lite olika lokaler som vi har fått från början, hade helt gratis. Bara för att vi skulle kunna ha lite loppisförsäljning för att få pengar så vi kunde till transporter. Så att skillnaden med oss, det är att vi har börjat i det lilla och att Ingvar och jag då har varit eldsjälar som har drivit det här i tuffa tider.
Alltså, nu är det ju mycket mer kontroll. Alltså, vi vädjar ju alltid till att folk skickar in pengar till exempel. Utan vi jobbar ju för att de får någonting de handlar om. Det är ju väldigt noga med. Det är ju 90-konton att man skickar pengar, och ska man veta att det går inte med en viss procent till administration. Men vi gör ju allt för att få inte kosta någonting egentligen. Och mycket har vi väl själva fått taget ur egen ficka för att få det här att gå runt. Men det, vi har inte blivit fattiga. Vi har ett bra liv och är jätteglada för det vi har varit med om. Och upplevelser så här, det kan man inte betala i pengar.
Vad var det något av era barn sa medan de var små och fortfarande bodde hemma? Förut var vi rika. Nu när ni har börjat med det här, då är vi fattiga.
Jag kommer ihåg att vi fick det påståendet av våra barn. Och vi fick även hjälp av släktingar ibland.
Ekonomisk hjälp.
Ja, ekonomisk hjälp. Det gick liksom mycket pengar i början. De är också stolta för den här verksamheten och pratar gärna om den för sina kompisar. Och en av våra söner har en firma och när han kan träffa kunder och kan berätta om vår verksamhet. Så att de är också stolta.
Mm, det förstår jag, det har de all anledning att vara. Hörrni, Lettlandshjälpen, det var ju den största projektet kan man säga under ungefär 10 år. Och då började det gå lite bättre för Lettland. Och inte vet jag, de kanske levde över sina tillgångar då. För att de hamnade ju lite grann i samma situation som Grekland är nu. De hade gått med i EU, de hade infört euron. Och så fick de föreläggande av Internationella valutaunionen att sanera hela sin ekonomi. Och det verkar ju som de har lyckats. Ni som har sett det här, hur tog de det själva? Tyckte de att det var väldigt stora försakelser?
Man kan säga från början, många har ju aldrig haft det något jättebra. Alltså, de var van vid att leva ganska torftigt, det märkte man framförallt när vi kom då. Och det här var ju liksom ett antal år efter, så att ibland förvånar man sig att de kunde, då när vi kom, och det blev lite här, de var nog vana vid att det gick nog kanske att anpassa sig. Så att visst, men visst har de haft det, har det svårt, och jag vet för något år sedan så saknade vi en hel del av de här som var generationer efter oss. Jag undrar vart de tagit, ja, de har flyttat nu, de bor i England, de bor i Skottland, de bor på Sverige eller Norge eller vad som helst. Det var också en tuff tid för men jag tycker de har faktiskt gjort det bra.
De har rättat mun efter matsäcken.
Ja, det har de faktiskt gjort, och jag tycker nog att det känns positivt.
Och Tyskland framhåller ju Lettland som ett föredöme i den här frågan då, gentemot Grekland.
Mm. Det där ligger lite på den där högre skolan för mig också, vet du, men man får en känsla av i alla fall att de har det bättre och så, att, så väldigt väl insatt är man väl inte riktigt vad de har gjort för att bli bättre. Men ja, någonting måste ha skett i alla fall.
Ja, det tror jag säkert. Jag måste läsa upp ett par omdömen som jag läser här i en bok som heter Kom över och hjälp oss, som handlar om Lettlandshjälpen just. Som ni har att dela ut på second hand. Så det är alla välkomna att hämta, för att det står hemskt mycket kul här om er. Men då är det en som säger så här: tänk att min soffa kom till nytta för någon annan och dessutom gav pengar till mat åt svältande. Det var ungefär vad du sa tidigare, Evy. Och en annan sa så här: inte kunde jag tro att vi hade vänner ända borta i Sverige som tänker på oss. Och vilket föredöme ni är. Evy, du nämnde ordet eldsjäl. Och det är någonting som jag tycker att ni verkligen har varit. Med det otroliga arbetet och den generositet som ni har visat så många människor i så många länder, så tycker jag att ni borde bli Tyresös eldsjälar 2015. Det är vad jag önskar. Och lycka till i fortsättningen, hörni. Och tack för att jag fick prata med er igen.
Tack så mycket
att vi fick prata.
Vi återkommer väl så småningom. Ett nytt samtal. Hej då! Du har just hört Evy och Ingvar Hellberg berätta om hjälpverksamheten Pingstkyrkan Second Hand på Radio Tyresö 91,4 för mig, Gunilla Grell Lundgren.